Du som är ung, är det dags nu att skaffa barn? Eller ska du vänta? Detta att bilda familj är kanske det viktigaste du gör i livet. Men tänk samtidigt allt du går miste om när du låser upp dig. Och du som börjar bli gammal, vad tror du blir mest värdefullt i den sista delen av ditt liv? Du får nog ingen guldklocka, men vill du bli en silverräv och knega på, känna dig behövd? Eller vågar du testa någonting helt annat? Ja, att jämföra olika handlingsalternativ är svårt. Och som allra krångligast blir det när alternativen framstår som omöjliga att väga mot varandra. Det här är filosofiska rummet Äpple eller päron om ojämförbarhet och svåra val. Ge oss 43 minuter av din dag så kanske några till synes knepiga val kan hamna i ett nytt ljus. Vi ska ta hjälp av Jenny Maria Nilsson som är författare och kulturjournalist samt filosofen Anders Herlitz. Han har en fot på Institutet för framtidsstudier och den andra på Lunds universitet. Där i Lund finns också Annika Wallin, kognitionsvetare. Välkomna alla tre.
Tack.
Tack.
Så här är det att i juli 1838 så satt den unge Charles Darwin och skrev i sin dagbok. Han randade ner argument för och emot att gifta sig. Hans kusin Emma var tilltänkt gemål. Men detta att få en äkta hustru ett ordentligt hem och skaffa barn. Trevligt på många sätt tyckte Darwin, men också ett förfärligt slöseri med tid. Terrible loss of time. Det blev listor och argument för och emot det här äktenskapet. Och då undrar jag, ni som är här, hur gör ni när ni har svåra val, svåra alternativ att väga mot varandra? Jenny?
Oh, gud, typiskt. Typiskt att du börjar med mig för att jag... Nej, men jag någon gång när jag var i 30-årsåldern så blev jag som besatt av människans lidande. Och i samband med det så blev jag besatt av människans val. För att det tycks i alla fall helt teoretiskt som att människan skulle kunna välja sig till ett paradis på jorden. Vi kan inte utesluta allt lidande, men vi skulle kunna utesluta rätt mycket av det lidande som vi åsamkar varandra. Så, då har jag faktiskt, jag har ju prövat olika metoder, som till exempel att man försöker föreställa sig de val långt framöver, hur de kommer till att spela ut. Och man kan väl i viss mån göra det, men det är väldigt svårt, och i alla fall så visade det sig att jag var särdeles dålig på det. Jag tror mer inkompetent än andra människor.
Men du har också försökt följa olika liksom skolor, buddhism, stoicism. Mm.
Ja, i längden så har jag ju den här att jag har en utilitaristisk längtan efter att mer lycka till ett större antal. Och det är också, det låter som, folk hatar ju utilitarister och våra typer av uträkningar som vi gör. Men det är ändå på något vis det som jag försöker väga de beslut som jag tar. Men det är otroligt komplicerat. Och ibland, till exempel i vissa val i livet kan jag tänka så här helt medvetet att nu låter jag liksom min egen stolthet få företräde i den här situationen för att det är vad jag måste göra, fastän att det eventuellt kommer till att innebära lidande.
Säger Jenny Maria Nilsson. Och Anders Herlitz då, som filosof. Du är på väg att flytta till Skåne, Malmö, Lund från Stockholm. Är det ett val som har varit enkelt, eller hur har du hanterat det?
Nej, det kan jag absolut inte säga, utan det var ett val som vi verkligen brottades med, både jag och min familj då. Och då, det som karaktäriserar svåra val är väl helt enkelt att det finns olika saker som är tilltalande med de olika alternativen. Och de här sakerna som är tilltalande, som man attraheras av, är så olika så det blir väldigt, väldigt svårt att liksom jämföra dem. Det går inte ens att säga att de är precis lika bra. Och då uppstår ju någon form av, i mig åtminstone, nästan någon form av handlingsförlamning som man måste hantera på ett eller annat sätt. Och i någon mening så blir det ofta så för mig åtminstone. Och det är väl ingenting som jag rekommenderar andra att ta efter. Nästan att valen liksom fattas åt den. Eftersom man, om man inte liksom kan gå in i det och fatta ett beslut själv, så blir det lätt så att någon annan eller situationerna skapar ett val åt den. Ja, men som sagt, det är väl ingenting jag rekommenderar andra att följa efter, utan snarare en anledning till att jag är så intresserad av de här problemen själv kanske.
Ja, och vi ska höra mer om hur det intresset har yttrat sig i filosofiska undersökningar. Annika Wallin, som kognitionsvetare, hur bra är du på att välja?
Alltså jag kommer ju låta outhärdligt ytlig här i jämförelsen, men jag bara tar något. Det brukar bli bra. Det är nog faktiskt det sanna svaret, och det ligger väl lite i resonans med hur min forskning ser ut. Då. Det låter ju hemskt, men alltså hur jag tänker kring beslutsfattande också forskningsmässigt, och att ofta, precis som Anders säger, att rätt ofta så löser de flesta komplicerade situationer upp sig av sig själva för att någonting inträffar som gör att bara ett handelsalternativ blir rimligt helt plötsligt, även om det kändes väldigt svårt.
Men är det ett rationellt tillvägagångssätt?
Det är det förmodligen inte. Men det brukar gå ganska bra ändå.
Jag önskar att jag hade den erfarenheten. Så här, min erfarenhet är ändå att saker som är väldigt svåra behöver arbetas på. Mm. Jag tycker saker och ting mer sällan liksom ordnar sig av sig självt än vad man hade kunnat önska. Men å andra sidan så är det ju inte alls säkert att ens egen intervention, ens egen kraftfulla intervention, som jag tror att jag har en ganska, till skillnad från andra, så har jag en ganska aggressiv personlighet när det gäller att vara lösningsorienterad. Och jag är inte säker på att det är bättre än att vara handlingsförlamad ens alltid.
Mm. Anders?
Ja, fast det finns ju de som, bara för att plocka upp det här som nämndes om att det inte är rationellt att bete sig på det sättet. Det finns ju de som har föreslått inom rationalitetsforskning att om man står inför två alternativ där de inte är lika bra, men inget är bättre än det andra heller, då är det rationellt att helt enkelt välja vilket som på basis av att rationalitet bara kräver att man inte väljer någonting som är sämre än något annat.
Absolut.
Och två ojämförbara alternativ står ju i den relationen åtminstone. Mm.
Det håller jag helt och hållet med om. Och det tänker jag att, jag menar, i verkliga världen så måste man ju handla. Alltså det går inte att bara sitta stilla och fundera på saker och ting. Och i värsta fall att man vill singla slant om det inte finns en annan lösning ur dilemmat. Mm. Men däremot så kan man ju fundera över när man ska dra gränsen vid att man säger att de här alternativen är likvärdiga. Alltså hur mycket information eller bearbetning man ska ge alternativen innan man fattar beslutet.
Och det
beslutet.
Kan man ju ändå på ett sätt aldrig veta, för det finns så otroligt många lager, felslut, felkällor, hur saker och ting. Jag tänkte på en sån ständigt aktuellt val att man, om man ska, som är aktuellt i politiken, om man ska samarbeta med ytterkantspartierna, som det är ju det enda folk, eller i ett tag så var det som att det enda folk pratar med kommunister eller då eventuella liksom nyfascistoida rörelser. Och bara det är ett jättesvårt val. Alltså det är klart att på 1930-talet som det blev då, så var det ju ett misstag på något vis att samarbeta.
För vi har facit,
men samtidigt så har det ju varit i väldigt många andra fel så har det inte varit ett felaktigt beslut att samarbeta med dem som man anser inte har.
Så är det ju. Det finns väldigt många olika slags valsituationer, det finns olika kategorier, och i filosofiska rummet idag pratar vi om ojämförbarhet och svåra val. Vi har Jenny Maria Nilsson, vi har Annika Wallin och så har vi Anders Härligt som då är filosof, och tillsammans med Henrik Andersson har du skrivit gett ut antologin Value Incommensurability, alltså ojämförbara val. Vad betecknar då ett sånt där ojämförbart val?
Ja, alltså en enkel beskrivning är väl att säga att det helt enkelt inte går att bestämma vilket av två alternativ som är bättre än det andra, samtidigt som de inte är precis lika bra heller. Och det är någonting som kan uppstå då av flera olika skäl, men oftast så handlar det väl om situationer där de två alternativen är bra på väldigt olika sätt.
Vad är det som gör att de inte går att jämföra? För att oftast är ju någonting antingen bättre eller sämre, eller så verkar de lika bra.
Ja, så är det ju. Alltså, exempelvis om man jämför människor i termer av hur långa de är, eller om man jämför produkter i en matbutik i termer av hur mycket de kostar och sådär, så går det ju alltid att göra precisa jämförelser i en sån här endimensionellt sätt. Men det som verkar vara karaktäristiskt då när sådana här ojämförbarhetsproblem uppstår är ju då att det finns flera olika värdedimensioner som står på spel. Så om man exempelvis väljer vilken stad man ska flytta till, så kan det ju vara så att den ena staden har billigare bostäder så att du kan få en mycket större lägenhet om du väljer att flytta dit. Den andra staden kanske du har fler vänner i eller din familj bor där.
Det låter som att du talar om Malmö respektive Stockholm.
Ja, lite så. Men det ligger nära till hands för mig. Men poängen helt enkelt att det finns de här olika alternativen då. Det är olika saker som gör dem bra. Och sen de här olika sakerna, de värdedimensionerna, har vi ibland då inte något jättebra sätt att göra, att översätta världen mellan de här dimensionerna. Mm. Och men det skapar då den här situationen.
Men hur tänker ni på det här? För nu så många av de förslagen som har kommit fram, det är ju att man väljer mellan olika ganska positiva val. Och jag tycker att de allra svåraste valen är de som är mellan pest och kolera. Man måste absolut välja någonting, men det är, man, ja, men vad kommer jag till att mest stå ut med? Är det pest eller är det koleran som är liksom? Mm. Och jag saknade lite nu när jag läste in mig på din forskning och såg den här Ruth Chang,
det är en Oxford-filosof som vi finns med här i skriver i boken. Och så.
Ja, väldigt mycket av exemplen kändes som att det var mellan två positiva val, och det är ganska lite så här kärt besvär.
Absolut, och jag tror att förklaringen till det är för hennes del att
vi talar om Ruth Chang. Hon diskuterar i sina texter till exempel, ska jag bli arkitekt eller ska jag bli läkare? Eller
precis. Men jag tror att hon gör det för att förenkla diskussionen, att liksom hålla sig borta från etiska frågor exempelvis, genom att bara fokusera på vad som kan göra en individs liv bra när man väljer mellan sådana saker. Men problemen uppkommer ju naturligtvis, som du säger, även till exempel om en människa måste välja vilken av två ganska obehagliga behandlingar de vill gå igenom för att behandla en cancer till exempel. Eller de kan också uppstå naturligtvis när man fattar svåra beslut för andra, som är, exempelvis kanske i pandemin var våra beslutsfattare tvungna att liksom göra avvägningar mellan då policies som skulle kunna ha väldigt negativa effekter för barn i samhället och policies då som inte minskar risken för äldre att smittas av sjukdomen och sådär. Och det är naturligtvis där blir det ju väldigt mycket som står på spel på ett annat sätt.
Mm. Det är ju förlustaffärer båda två, oavsett hur man väljer.
Ni, Anders Härlis, ni resonerar om, försöker ringa in vad det är som skapar den här ojämförbarheten och nämner tre saker, den epistemologiska teorin och vaghetsteorin och paritetsteorin. Vad är den här epistemologiska? Då saknar vi ordentlig kunskap om valalternativen, eller?
Ja, precis. Alltså i den här litteraturen då, som försöker förklara egentligen vad fenomenet består i, så finns de här tre olika idéerna. Och den första då, den epistemologiska idén, är att om när två objekt då, eller alternativ framstår som ojämförbara, så handlar det bara om att vi inte har tillräcklig kunskap antingen om objekten i sig eller vilka värden då, som vi egentligen använder för att utvärdera objekten. Medan vaghetsidén snarare hävdar att värden som vi använder för att utvärdera alternativ ibland helt enkelt är vaga, precis som begreppet skallig eller grushög, sådana här standardexempel av vaghet. Vi vet inte exakt hur många gruskorn utgör en grushög. Och på samma sätt då så skulle det kunna vara med vissa värden, att vi vet inte exakt då när någonting är mer värdefullt än något annat, när de är bra på olika sätt.
Mm. Och den tredje, paritetsteorin?
Ja, det är ju den teorin som främst då kopplas samman med Ruth Chang, som jag pratade lite om tidigare. Och vad hon föreslår är helt enkelt att vi, eller folk som har pratat om värderelationer, har gjort ett stort misstag när de har begränsat sig till att tänka att det bara finns tre stycken värderelationer. Bättre än, sämre än och lika bra. Hon tycker istället att vi ska acceptera att det finns fyra relationer. Det finns även en relation då som heter paritet.
Vad skiljer att två alternativ är i paritet, pest eller kolera, mot att de är lika bra eller lika dåliga?
Alltså, traditionellt så säger man då att det som gör paritet genuint är att om två alternativ är i paritet med varandra, så kan du försämra något av alternativen utan att du förändrar värderelationen.
Så om,
Och det kan du då inte göra om alternativen är precis lika bra.
För att om alternativen är precis lika bra och du tillför pyttelite på det ena, ja, så är det bättre än det andra.
Men räknar precis man fortfarande med i den här paritetsteorin, räknar man fortfarande med att begreppsscheman är inkommensurabla där?
Vad betyder det?
Ja, alltså att man att somligt inte kan mötas, att man kan inte jämföra det till exempel då i ett val. Acceptera, hur spelar det ut att man accepterar det eller inte accepterar det i de här olika teorierna?
Ja, det är en väldigt, väldigt snårig fråga tyvärr.
Det
kan väl sägas att folk som har skrivit om de här fenomenen har liksom varit oeniga om terminologin. Så att vissa använder begreppet inkommensurabilitet för att beskriva och för att inkludera då även paritet och ibland som ett paraplybegrepp för att liksom inkludera även vaghetsidén. Medan vissa då som Ruth Chang är väldigt, väldigt mån och ofta trycker på att inkommensurabilitet har en väldigt specifik betydelse, nämligen att du inte kan liksom översätta ett värde till ett annat.
Och om man tycker att inkommensurabilitet är ett onödigt ord i språket, så är man fri att tycka det. Det finns i Svenska Akademiens ordbok.
Jag älskar det ordet. Jag tycker att det är otroligt användbart faktiskt.
Annika Wallin då, som kognitionsvetare, hur reflekterar du över det här sättet att försöka liksom logiskt strukturera upp och få syn på vad det är som gör någonting ojämförbart?
Jag tror att det inte har särskilt mycket praktisk tillämpning på hur folk faktiskt gör. Det låter ju otrevligt, men jag tänker mig att i verkligheten så är det inte en lyx man kan tillåta sig att liksom på något sätt ens beakta att saker är ojämförbara, för att du kommer ändå behöva handla och ta det vidare i livet och i världen. Och då får du helt enkelt bara hitta sätt att lösa upp situationer på som kanske innebär att i någon bemärkelse fuska, men som gör att du ändå kan ta dig framåt. Vi kan ta det väldigt enkla exempel. Om du har två alternativ som är helt lika varandra, om det då inte ligger i din natur att singla slant, så får det ju helt enkelt bli så att du noterar en aspekt hos det ena alternativet och sen så låter du den aspekten på något sätt få större utrymme än egentligen skulle ha, och så samlar du på positiv evidens då för att det alternativet skulle vara bra, och när du har liksom lyckats skilja det från det andra tillräckligt mycket så tar du det bara. Och det kan vara att du tar saken som ligger närmast din hand, eller alltså det kan vara vad som helst som då fäller avgörandet, och jag tror vi måste fungera så för att kunna klara oss med organismer i världen helt enkelt.
Det är ju väldigt intressant att sätta fri vilja då i, om man jämför med det som du sa då. Att, och det var det första som jag tänkte på då, att jag är inte helt säker på hur det är med frivilliga. Jag både tror och inte tror på den, skulle man kunna säga. Men jag tror att det finns en typ av frivilliga, men att den är mer långsiktig på något vis, och att den hela tiden samspelar med individen som möter sitt öde på sätt och vis. Att det liksom ödet driver oss fram, samtidigt som individens egenskaper ändå har någonting med det ödet på något vis att göra. Så där blir också de här valen, liksom, om ska jag bli advokat eller ska jag bli filosof, då blir de helt märkliga ur det perspektivet på något sätt, att man bara försöker ta sig fram.
Mm. Och Anders då, hur svarar du Annika på det här? Alltså, fina scheman ni har, men det funkar ju inte i verkligheten.
Nej, alltså det är ju Annika som är expert på kognition här, får man säga. Men jag är väl inte lika skeptisk till att det skulle kunna finnas ett visst värde för människor i allmänhet att acceptera att alternativ ibland kan vara inkommensurabla. Att det, på lite olika sätt. Alltså ett sätt så skulle väl vara då att om man ändrar sin inställning till hur olika alternativ förhåller sig till varann, så från den här idén som Ruth Chang kritiserar då, att allting alltid går att jämföra, till att acceptera att det kan finnas mer ojämförbarhet runt omkring en, så då öppnar det ju upp en möjlighet till att det kan finnas en liksom bredd av olika alternativ i olika kategorier som då inte som står i samma relation till varann. Vilket gör att i någon mening man kan tänka sig att man har en större valfrihet istället för om man bara drivs av de här enklare sätt att ranka alternativ på.
Mm. Snåret är, jag förlåt Anders.
Ja, å andra sidan så tänker jag mig att om man kan gå vidare där med ytterligare idéer som Ruth Chang har fört fram. Så hon har ju föreslagit att när alternativ står den här relationen till varandra, när de är i paritet med varandra eller om de är inkommensurabla, ja, då krävs det mer agens av beslutsfattaren att faktiskt själv beblanda sig med beslutet.
Mm. Och det där är så,
i andra situationer.
Det där är ju jätteintressant, för samtidigt som jag, när jag hörde Ruth Chang prata om detta, så är det ju helt sant, för att då, det blir ju den typen av frågor som hur ska jag handla, eller är en typ av fråga, och en annan fråga är vem vill jag vara i den här världen. Men där är det ju de allra värsta besluten är ju nästan typ det här religiösa, den ren är alltid ren. Alltså människor som har bestämt sig för att de inte kan handla fel på grund av vilka de är. Ja, alltså som det är en felkälla.
Det handlar om de riktigt svåra valen i det här avsnittet av Filosofiska rummet i Sveriges Radio. Vi diskuterar ojämförbarhet med författaren och kulturjournalisten Jenny Maria Nilsson, som vi hörde precis, Annika Wallin som är kognitionsvetare, och Anders Härlitz, filosof. Vi har flera gånger nämnt Ruth Chang. Hon är filosof vid Oxford och skriver i en ny antologi utgiven av bland annat Anders Härlitz. Och du var inne på det här också, Anders, att hon försöker beskriva, du sa också det, Jenny, att när två saker verkar ojämförbara så krävs det mer utav agens. Jag som ska välja måste på något vis tillföra något eget värde. Hon säger att the difference between committing and drifting is of the greatest importance. Alltså antingen får man tillföra någonting eller så bara flyter man med, driftar med. Jag vet inte, Annika, var det driftandet du beskrev?
Det tror jag nog man skulle kunna säga, och jag undrar om egentligen skillnaden rent praktiskt mellan att committa och drifta är så jättestor. Det låter kanske lite cyniskt, men jag tänker mig att det man committar till kan ju vara någonting som man har driftat mot, för att nu prata fruktansvärt svengelska här. Men att det liksom, att vi tänker på hur vi har gjort våra val kanske på ett ganska annat sätt än de faktiskt utspelar sig i realtid, tror jag.
Mm. När Annika säger att man får liksom bara bestämma sig, Anders, följer hon Ruth Chang då och hittar någonting som man bestämmer sig för är viktigt för att stärka, lägga mer tyngd på det ena alternativet?
Ja, alltså jag tror att vad Ruth har i åtanke är något annat. Alltså hon pratar ju ibland i metafor om att man ska ställa sig bakom beslutet och liksom man kan hundra kopplingar och någon gång jämfört med när Gud och enligt den kristna tron valde fram alltså vår existens. Och det är ju, försöker de då illustrera, att den typen av val som Gud tänktes göra där, det är ju en skillnad mellan det valet och att bara liksom drifta då. Och hon försöker liksom...
Men det är otroligt komplicerat egentligen på det sätt som båda ni säger, för att jag tror ändå att det finns någon typ av frivilja, det är bara det att den påverkar på andra inte direkta sätt än vad vi tror på något vis, att den är mer liksom långsiktig och att den är mer att den interagerar med en omgivning. Men sen så tror jag ändå att det finns den här konvergensen mot bra saker som vi har sett i grupper av samhällen eller i samhällen, där på något vis människor då i samspel med strukturer eller ödet, att vissa kulturer eller attityder uppkommer, att vissa människor då tar dem. Det är nästan som att det finns någon typ av energi runt omkring och som vi kan lite koppla upp oss till i våra liv.
Men handlar det om frivilliga, om vi har eller inte har frivilliga, eller handlar det om hur vi använder den här fria viljan när vi står i en komplicerad valsituation?
Men jag tycker ändå att man kan säga så att det kan ställa till väldigt mycket problem för en själv och andra människor om man enbart är en reaktionsmaskin. Det vill säga att ens det som Jung skulle kalla skuggjaget, som vi då inte är medvetna om, de negativa delarna av oss själva hela tiden reagerar på omvärlden på ett negativt sätt. Det skulle kunna innebära skada för både oss själva och vår omgivning. Så jag tror ändå att det finns liksom en betydelse för de val vi gör, men att det är otroligt komplicerat.
Att inte bara reagera.
Och också att alltså, onda människor som gör onda saker, det kan ni säga om det nu finns det. Men om vi säger det, vi ponerar att det finns det för exempelvis skull. Det kan leda till goda utfall. Och tvärtom. Det är även en människa med god agens kan leda till ett dåligt utfall. Det är svårt. Mm.
Ja. Det är också en skillnad, tänker jag på här. Att vissa av de här svåra val kommer i olika varianter. Så här, vi kan prata om ett val mellan äpple och päron som svårt. Men ibland så har de här svåra valen väldigt allvarliga konsekvenser. Och ibland handlar det om att skapa en nödvändig lidande för någon eller sånt där. Och då uppstår ju en situation där någon vill, eller någon liksom kan ställa beslutsfattaren till svars för beslutet som de har fattat. Och när det kommer till det så verkar det uppstå en skillnad då mellan att, om vi ska använda det engelska ordet, drifta eller att fatta beslut på ett annat sätt. Alltså, om jag fattar ett beslut som har jättestora konsekvenser för min son exempelvis, och han om 20 år frågar mig, varför gjorde du det här, pappa? Då verkar det som att jag har bättre svar att ge honom om jag har committat till någonting än om jag har bara liksom drivit med strömmen och låtit ett beslut ske.
Ja, så kan man fundera över när du fattar det beslutet då. Är det så att du genuint fattar ett beslut eller samlar du på bra skäl till hur du kan förklara ditt beslut för din son om 20 år?
Mm. Men det beror väl också vad du har committat till. Om du har committat till den här sekten, att den här sekten ska vi vara med i, då är det ju bättre att bara vara mer drivande i tillvaron.
Ja. Men jag tänker också att det här committa, man kan också tänka sig det som att man kan på något sätt positionera sig på olika sätt gentemot valsituationer, och den positionen förändrar lite grann hur besluten fattas. Det lät väldigt abstrakt, men jag tänker mig att vilken information man har tillgång till exempel, eller vilken tidsram man ger sig själv, eller vilken input man söker från andra människor. Man kan liksom sätta upp en situation som möjliggör ett mer genomarbetat beslutsfattande, det tror jag säkert. Men hur det faktiska beslutet sen tas.
Ja, men vi vet, det är ju en annan erfarenhet nästan liksom, att till exempel ett sånt begrepp som har blivit populärt de senaste 20 åren som värdegrund. Att det finns ändå en del forskning nu som tyder på att även om det är, då tänker man att man mer medvetet tar goda beslut. Men att i själva verket så verkar det kunna liksom bli som en fasad för dåliga beslut istället. Så att det blir så. Men samtidigt så tror jag ändå att god vilja på något vis ändå långsiktigt betyder någonting. Även om det är komplicerat.
Vi måste hitta på ett bättre ord än kommitta, annars kommer vi bli långsamt strypta av språkvårdarna. Men Anders, Annika talar om detta med att försöka positionera sig och ansluta sig. Hur reagerar du?
Jo, nej, men jag tycker det låter väl rimligt som en beskrivning av hur folk ofta fattar beslut. Men samtidigt så föregårs väl det här också av att av vissa typer av beslut. Alltså man väljer att ta en viss position. Man väljer att liksom lägga tyngdpunkten på vissa aspekter kanske då när man utvärderar sina alternativ. Och det är ju också ett val man gör då. Eller? Det är lite så jag tänker.
Ja, jag tänker att en intressant sak. Nu handlar ju det här om svåra beslut, så att det är ju helt rimligt. Men jag tänker att väldigt ofta det vi beskriver som beslut, det är ju det som tar kraft och som vi känner att vi måste motivera. Och det som bara liksom bara händer, det tänker vi inte på som beslutsfattande. Så jag tror man ibland kan få en liten skev bild av hur beslutsfattandet ser ut genom att fokusera på just de beslut som vi på något sätt blir medvetna om. Då hamnar man i de här stora livsavgörande besluten där det inte bara är att tuta och köra. Liksom.
Just det, och det är ju också så. Alltså det är någonting som man inte ska tappa bort heller, att det här, så grubbla över ett beslut och lägga tid på att fatta ett korrekt beslut eller försöka fatta ett korrekt beslut, det är ju också en kostnad för oss. Och när det handlar om väldigt många i teknisk mening beslut som vi fattar, så är ju inte värt den kostnaden att fatta beslutet. När jag, om jag går och handlar frukt i butiken exempelvis, så kan det ju vara så att frukterna är ojämförbara med varandra. Men det är liksom inte, det vore irrationellt av mig att ställa mig där och kommitta eller ställa mig bakom.
Jag är en äppelperson.
Ja, precis. Det är liksom...
Så. Men det är ju också hela den valfrihetsdiskussionen som vi har haft i samhället också de senaste 20 åren är ju, om vi nu tänker på skolan som har varit mitt område att studera, så är det som att en valfrihet som går ut på att du har flera mediokra val till utbildning i liksom det första steget är inte lika bra som att vara hänvisad till en skola som håller väldigt hög kvalitet, så, vilket betyder att du får en bra utbildning, vilket betyder att du sen har fler valmöjligheter i livet. Det är som att just det här valfriheten har sålts in som någonting alltid ständigt positivt, men det är verkligen inte säkert.
Anders, kan vi det bilden som Jenny Maria beskriver här, att du har flera olika valalternativ och inget av dem framstår som direkt bra. Kan man med din filosofi och din forskning bli bättre eller underlätta för sig själv att göra rationella och kloka val?
Ja, det hoppas jag väl att man kan. Den väg som jag tänker mig är rimlig nu åtminstone är väl att man försöker särskilja beslutssituationer i termer av när det är helt okej att bara välja någonting som är okej och inte grubbla så mycket på det, och valsituationer där det faktiskt krävs kanske mer energi och tänkande från beslutsfattarens sida. Det är väl
men skulle det att liksom att utöva den agensen då som Ruth Chang pratar om, är det någonting i linje med som Immanuel Kant pratar om när han skrev om vad det är upplysning? Att träda upplysning är att människan frivilligt träder ur sin omyndighet. Att på något vis bara anta att jag är, acceptera att jag är en agent i den här världen och att jag påverkar den. För det finns ju andra former som människan har levt i, som till exempel om man tror att Gud bestämmer precis allting man hela tiden gör, då har man ingen agens överhuvudtaget. Nej, då behöver du inte välja. Nej. Mm.
Men jag tänker också på det här alternativet som väljs bort. Om vi nu ska välja mellan Darwin, gifta sig eller inte gifta sig. Nu gifte han sig, de fick 9 barn eller så någonting. Och jag tror det slutade rätt okej. Men om man gifter sig så vet man ju inte hur det hade gått om man inte gifter sig. Hur ska man värdera det bortvalda alternativet? Hur ska man veta om man valde rätt?
Man vet
rätt?
Bara att det verkar bättre.
Ja, men det är ju också lite, jag tänker att det är ju alldeles riktigt. Och det är ju det som gör det så hopplöst att på något sätt lära sig bli en bättre beslutsfattare i väldigt många situationer. För att det går liksom inte veta vad som hade hänt om man hade gjort tvärt emot. Möjligtvis kan man argumentera för att vissa typer av principer bör användas, men hur tillämpbara de är i verkligheten går ju definitivt att diskutera. Men jag tänker också att om man tittar på forskning så är det ju ofta så att, eller nästan alltid så, att de beslut som tar längst tid för folk, det är när alternativen är väldigt likvärdiga. Och det är ju egentligen ganska ologiskt, för att om de är väldigt likvärdiga så skulle man ju egentligen bara kunna ta vilket som helst. Och så hade man fått ungefär lika mycket glädje av båda två.
Så ska vi forska på de blå grunkorna eller på de gröna grunkorna?
Precis, men båda två är bra att forska på, lika bra. Det spelar ingen roll. Varför funderar du jättemycket på det när du inte får någon utdelning av vad du har valt? Medan däremot det väldigt lätta valet, ska jag forska på den här saken som är rolig eller den här saken som är jättetråkig? Det är ju ett väldigt enkelt val. Men om jag skulle liksom skabbla till det av någon anledning och råka välja det jättetråkiga, så kostar det ju mig väldigt, väldigt mycket. Så att det är också lite roligt att vi nästan alltid konceptualiserar och diskuterar de svåra valen som situationer där saker är egentligen väldigt likvärdiga varandra. Mm. För de situationerna är egentligen kanske på ett sätt inte så betydelsefulla på ett sätt. Mm. Det låter ju kanske...
Och sen, men också de allra svåraste valen, jag ser om den serien nu, The Wire, som Och det slog mig bara att den handlar i princip om människor som ställer till det för sig genom att inte se de valalternativ som finns. Och så här typ hela livet. Att när man borde, alltså sen så kan man eventuellt se det i efterhand. Att här borde jag ha liksom insett att jag hade den här situationen och sen så borde jag ha gjort det här valet istället för vad som pågick. Att de allra svåraste valen är dolda. I tiden på något vis.
Mm, det är lätt att vara efterklok. Anders, detta med att varför hakar vi så himla mycket upp oss på just när alternativen är lika varandra som Annika talar om. Det kanske börjar välja ett av dem.
Ja, eller också så är det så att de faktiskt då inte är. Eller att de faktiskt har någon annorlunda typ av värrelation. Att de inte är lika bra utan faktiskt är någon form av inkommensurabilitet som föreligger. Men jag vill också säga angående det här med hur man ska tänka på val som inte har tagits då, alltså de här alternativen som man väljer bort, så är det väl bara att skjuta in här att det är viktigt att ha med sig när man tänker på val som man inte har gjort, att när man fattade valet så hade man ju mycket mindre kunskap än man kanske har när man sitter i efterhand och ångrar sig. Och man ska inte vara för hård mot sig själv. Ni förstår vad jag menar.
Mm. Nej, men då har ju på sätt och vis Ruth Chang en poäng där, för att då skulle man möjligtvis kunna öva upp sin perceptiva förmåga och sin medvetenhet kring hur livet är. Men jag vet inte det säkert, men det skulle kunna vara en teori. Det
låter ju ganska svårt.
Ja, det är hopplöst svårt, men kanske på ett så här tusenårigt utfall att det skulle ha blivit något bättre om folk ägnade sig åt det.
Men det är inte säkert att ens val blir bättre för att man sätter sig ner och verkligen grubblar och väger saker och ting på guldvåg. Men har det ett värde i sig att grubbla igenom alternativen, att liksom föra en dialog med sig själv än att bara magkänslan.
Terapeutiskt tänker jag, åtminstone. Att det kan kännas skönt att veta att man har lagt energi på vissa typer av beslut. Mm. Sen kanske inte det leder till ett bättre beslut, men det känns i alla fall skönt att veta att man försökte.
Ja, jag har väldigt hög på personlighetstest brukar jag få högt på neuroticism. Och det har jag alltid varit medveten om. Så att jag var alltid så här, jag tänkte till exempel då när jag var gravid eller väntade barn, så visste jag att om jag gjorde någonting som var det minsta farligt, och sen även om det hade inneburit problem för mitt barn, så även om inte det hade haft någonting med det att göra, så hade jag ändå ältat liksom, jag kanske inte borde ha gjort det här och det här. Så under de perioderna så tog jag väldigt liksom så här specifika val för att inte ens med min medvetenhet kring min personlighet, för att slippa kanske älta vissa saker framöver. Sen så kan ju de sakerna uppstå ändå i efterhand, men att ändå när det kan ha stora konsekvenser för någon, så i och med att jag är neurotisk och ältar saker, så har jag försökt undvika somligt. Mm.
Mm. Anders, värdet av att verkligen grubbla och väga?
Jag tänker att det beror väldigt mycket på hur man grubblar och väger. Jag tror, så det är klart att det kan bli ganska negativt för människor som tänker för mycket på hur de fattar beslut och sådär, och lägger för mycket energi på det. Men jag tror att vad Ruth hoppas och vad hon föreslår är snarare att det här är någonting som liksom kan öka känslan av att vara en aktiv agent i världen, och känslan av att liksom vara i kontroll över ens liv. Och det tror jag att hon tänker sig är någonting som kan vara väldigt positivt för människor, och få en, liksom, stärka människor i hur de upplever sig själva och sin plats i tillvaron.
Mm. Så hur ska vi fatta våra beslut då, hörni? Som Annika föreslår, att bara välj, bestäm dig. Magkänslan. Eller
älta i all oändlighet.
Älta i oändlighet och följa Anders Härlits scheman. Ja.
Mm. Alltså jag tror ju, som jag sa tidigare, jag tror att det beror väldigt mycket på vilken typ av beslut det är man står inför. Att ofta håller jag väl med Annika om att det är bra att bara välja någonting som inte är sämre än något annat.
Men tänk om du vet, vaghetsprincipen eller epistemologiska teorin, hon har för lite kunskap.
Ja, Men man måste ju förhålla sig till den kunskap man har och de bedömningar man kan göra. Och det är väl det som får vara drivande för vilka beslut man fattar när man beslutar sig för att kanske grubbla mer eller ställa sig själv bakom beslutet på ett sånt här sätt.
Men en sak är ju om du ska bli tandläkare eller cirkusartist, men ska vi ha kärnkraft eller solenergi? Ska vi liksom ha lockdowns eller ett öppet samhälle? Kan man vara lika magkänslomässig där bara välja, eller är det där ännu viktigare att gå filosofiskt noggrant tillväga?
Ja, där har vi ju förflyttat oss över till beslut som påverkar väldigt många människor. Mm. Och
det handlar det väl ändå ofta om. Det är, ja. Frågan är ju vad man vill optimera. Vill man optimera sin egen utkomst, att jag ska kunna åka på så mycket semester som möjligt i livet? Mm. Det är en helt annan fråga än om man tänker att man vill att samhället ska vara så bra för alla som möjligt.
Men många av de här besluten är ju beslut som en enskild individ inte fattar, tack och lov. Utan då har vi ju faktiskt ett demokratiskt system som där summan av en massa enskilda individer tillsammans väljer riktningen. Så det är ju en liten annan typ av situation, tycker jag.
Mm. Anders, har ditt beslutsfattande eller ditt eventuella vankelmod påverkats av att du har arbetat så mycket med de här sakerna nu och skrivit boken om ojämförbarhet?
Ja, i någon utsträckning har det väl det. Att jag har fått en mer förlåtande attityd till mig själv, kanske. Att jag, när jag har fått en fördjupad förståelse för hur komplexa jämförelser ibland är, så kan man då, om man inte upplever sig som en optimal beslutsfattare, känna att det kanske finns goda skäl till att det, man har haft sådana svårigheter att fatta beslut. Så på det sättet så har det väl varit användbart. Sen vet jag inte om jag, mina beslut är så mycket bättre nu, men min attityd till besluten har förändrats, tror jag.
Lite förlåtande ändå.
Ja.
Ja, jag har tyvärr motsatt erfarenhet att jag tycker att jag, ju mer medveten jag har blivit om det, desto mer medveten om att jag tycker på fullt allvar att jag är liksom en objektivt sämre beslutsfattare än genomsnittsmänniskan.
Och Annika Wallin verkar rätt så obrydd över det här.
Nej, men jag har väl den här liten nyttokalkylen. Liksom. Hur mycket vinner jag på att lägga ner en massa oro? När är det liksom, ibland kan det vara befogat, men ganska ofta så är det faktiskt inte befogat. En god vän sa väldigt tröstande till mig en gång att tänk om det blir ganska bra oavsett vad man gör. Det tyckte jag var en ganska skön tanke.
Oh my God.
Säger Annika Wallin som är kognitionsvetare. Så där avslutar vi det här samtalet om ojämförbarhet och svåra val. Jag vet inte hur pass mycket upplysning vi lyssnare har fått, men lite klokare kanske. Och ganska förlåtande mot sig själv får man lov att vara, enligt Anders Härligt som är filosof. Tack till er och tack till Jenny-Maria Nilsson som är kulturjournalist och författare.
Tack.
Man kan lyssna på alla våra program i appen SR Play. Vill du komma i kontakt med oss och skicka ett mejl till filosofiskarummet@sr.se. Tekniker idag var Victor Chanel och vi som har gjort programmet är researcher Paulina Witte, producenten heter Thomas Lundqvist och jag Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.